Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
År 1928 var Emma Schmidt ungefär 46 år gammal och bodde i Wisconsin när det hände igen. Rösterna var hemsökande och hur mycket hon än ville kunde hon inte gå in i kyrkan. Hennes tankar blev allt mer påträngande och nervositeten blev allt starkare. Nu befann sig hon i ett franciskanerkloster strax utanför Erling, Iowa, med armarna bundna och ett litet team nunnor som såg till att hon inte kunde lämna järnsängen hon vilade på. De erbjöd henne mat, men hon vägrade. Sjudande av ilska. Hon visste att de hade välsignat den innan de gav den till henne. Hon ville inget heller än att slita dem i stycken. Själva åsynen av dem gjorde henne rasande. Då kom han, en kaupusinerpräst från Wisconsin, som hade arrangerat hela denna prövning. Detta var inte deras första möte. De två hade träffats flera år tidigare, i juni 1912, när han utförde Emmas första exorcism. Emma Schmidt, ibland kallad Anna Eklund eller Mary X, föddes 1882 i Marathon, Wisconsin. Mycket lite är känt om hennes föräldrar, men det uppskattas att hennes mor dog omkring 1890 och lämnade Emma i klorna på sin missbrukande och alkoholiserade far. Hon var en mycket hängiven katolik, men plötsligt, från med 14 års ålder, kunde hon inte gå in i en kyrka utan att våldsamma tankar kom in i hennes huvud. Hon var uppslukad av idéer att slå sönder fontänerna med vigvatten och att skada prästerna. Hon kunde inte förmå sig att ta emot nattvarden och alla avskilda föremål väckte avsky. Snart kunde hon helt enkelt inte gå in i en kyrka alls. Hon hölls tillbaka av en inre dold kraft. När en lokal kyrka engagerade sig för att hjälpa den plågade kvinnan kontaktade de fader Theophilus Riesinger. Fader Riesinger föddes i Tyskland 1899 och vid 20 års ålder gick han med i kaupusinerna, en gren av franciskanerorden. Han emigrerade till USA och praktiserade först i New York City innan han flyttade till Mellanvästern 1912. Samma år som han skulle utföra sin allra första exorcism på samma Emma Schmidt. Fader Riesingers första exorcism på den yngre Schmidt ansågs framgångsrik och hon kunde återgå till ett normalt liv, men effekterna var kortvariga. När Schmidt och fader Riesinger träffades för andra gången hävdade hon att hon inte hade upplevt en dag av frid på årtionden. Under samma tidsperiod gick fader Riesinger från sin första exorcism till att bli det främsta namn för att fördriva det onda som infekterar människor med 19 framgångsrika exorcismer i bagaget. Men varför hölls inte resultaten av Schmidts första exorcism i längden? När hon först blev plågad hävdade hon att det var resultatet av förbannelser som hennes monstruöst misshandlade far och hennes moster Nina, som allmänt ansågs vara en häxa, hade lagt på henne och lagt förbannade örter i hennes mat. Nu var både hennes far och moster döda, men det hindrade inte deras andar från att plåga henne och föra in demoniska krafter i hennes kropp och sinne. Nu nästan 2 decennier efter sin första exorcism på Schmidt visste han vad han gav sig in på och han visste att han behövde förbereda sig. När fader Risinger återigen kallades in för att avlägga demonerna från Schmidt predikade han i St. Joseph Parish i Erling, Iowa. Pastor Josef Stiger var en gammal vän och fader Risinger bad honom om hjälp att låta honom utföra Schmidts nya exorcism i sin församling i staden. Fader Stiger kanske var tveksam, men platsen Erling hade ett antal fördelar. För det första fanns det en katolsk kyrka och ett kloster där Schmidt kunde bo under processen. Staden var lugn, bara några hundra invånare, men den låg ändå tillräckligt nära staden Des Moines och en större järnväg för att hon skulle kunna resa till platsen. Klostrets avskildhet skulle göra det möjligt att utföra exorcismen i relativ hemlighet och hålla Schmidt så anonym som möjligt. Förhoppningen var också att det skulle minska kraften hos de demoniska krafter som plågade henne att vara borta från hemmet. Det stod nästan omedelbart klart att avståndet inte gjorde någon skillnad. Schmidt anlände till Erling, Iowa den 18 augusti 1928 och hon uppgav senare att hon nästan omedelbart fylldes av raseri. När hon anlände till klostret ville hon angripa de nunnor som väntade på henne och när de kom med mat till henne visste hon genast att de hade välsignat den innan de gick in i rummet. Hon vägrade äta och dricka och fortsatte att sitta i sitt rum och spinna som ett djur i väntan på att fader Risinger skulle anlända. Det tog ganska mycket längre tid än väntat för honom att komma dit. När han väl anlände till tågstationen och träffade fader Stiger började de resan till klostret i hans personliga bil. Men fordonet vägrade att accelerera till full fart. Denna olägenhet förvånade inte fader Risinger eftersom han sa till fader Stiger:
"Min käre vän, jag var inte alls upprörd över det. Jag skulle ha blivit mycket mer förvånad om allt hade gått smidigt. Svårigheter kommer att uppstå. Man måste förvänta sig att det kommer att uppstå. Djävulen kommer att göra sitt yttersta för att genomdriva våra planer. Medan jag väntade bad jag ständigt att den onda anden inte skulle kunna skada dig, eftersom jag misstänkte att han skulle försöka hindra din ankomst. Ja, att han skulle försöka skada dig personligen."
Den första sessionen inledde samma dag. Schmidt lades på en järnsäng med sina kläder och ärmar bundna för att hindra henne från att bryta sig loss. De starkaste nunnorna i klostret fanns på plats för att hjälpa till och de höll henne nere i väntan på att skräckväldet skulle börja. Så snart fader Risinger började tala riterna föll hennes ögon hårt ihop och hon blev medvetslös. Men hennes sövda tillstånd gav snart vika för kaos. Enligt rapporter inifrån klostret lyckades Schmidt frigöra sig från sängen och kastade sig genast högt upp på en vägg och fick tvingas ner igen. Sedan började skrikandet. Ylande, genomträngande, eländiga skrik slet sig genom klostrets väggar när fader Risinger beordrade dem att upphöra.
"Tyst, Satan! Håll tyst! Din infama förtappade människa!"
Sedan började rösterna. Skrikande, brölande röster som svarade på fader Risingers frågor på engelska, tyska och latin. Och som alla hävdade att de var flera olika varelser. Däribland Belzebub, Judas och andar från Schmidts far och moster som alla hade för avsikt att tortera kvinnan. Den svåra processen pågick under tre sessioner. Först från den 18 till den 26 augusti. Sedan från den 13 till 20 september. Och slutligen från den 15 till 23 december. Demonerna av fader Risinger fortsatte att gå fram och tillbaka. Kämpade mot varandra. Dränerade alla i klostret på energi och liv. Schmidt kräkte ständigt. Omöjliga mängder av härsknande galla och vätska fylld med vad som verkade vara tuggade tobaksblad. Trots att hon aldrig åt annat än små mängder mjölk och vatten. Schmidts kropp förvrängdes. Expanderade, drog ihop sig och vred på sig samtidigt som hon fortsatte att rasa och avge röster som gav information om de närvarande som hon inte hade något sätt att själv känna till. Den enda personen som kunde uthärda den plågsamma dagliga tortyr med att driva ut Schmidt var fader Riesling som närvarade i rummet varje dag medan nunnorna roterade i sin närvaro i skift för att återhämta sig och ladda upp. Med tiden började fader Stiger ångra att han lät exorcismen äga rum i sin församling. När han uttryckte sin åsikt att ritualen borde stoppas och flyttas någon annanstans reagerade fader Risinger med förvåning skyllde sina andra tankar på att djävulen satte dem i hans huvud och försökte driva en kil mellan de gamla vännerna. Enligt uppgifter hade demonerna också en åsikt om fader Stigers ändrade inställning och skrek till honom.
Vänta bara till slutet av veckan, när fredag kommer. Då.
Och när den fredagen kom var fader Stiger inblandad i en bilolycka när han var på väg för att besöka en sjuk kvinna. Han överlevde dock olyckan med endast mindre skador. Men under de följande veckorna hävdade prästen att han inte kunde sova på nätterna på grund av en ständig ström av utomjordiska ljud som bara stannade upp en kort stund som svar på hans böner. Vecka efter vecka verkade det som att fader Risingers ansträngningar inte hade någon effekt på plågoandarna som bodde inom Schmidt. Men sen, från och med den 15 december, började intensiteten i ondskan inombords att avta. Klockan 21.00 den 23 december 1928, månader efter att hennes exorcism påbörjats, hoppade Schmidt plötsligt upp ur sin säng. Nunnorna antog att detta bara var ännu en incident och försökte få ner henne igen. Men istället föll hon tillbaka och började mumla tyst.
Belzebub, Judas, Jakob, Mina. Helvetet, helvetet.
Långsamt gick det upp för de närvarande att Emma Schmidt efter så många veckors tortyr var sig själv igen. Exorcismen hade fungerat. Emma Schmidts exorcism skulle förbli hemlig. De nunnor som genomled denna prövning begärde förflyttning och alla flyttades inom ett år och tog historien med sig. Fader Risinger fortsatte att predika och driva utdrivningar fram till sin död i november 1941. Av allt att döma kunde Schmidt återgå till ett helt normalt liv som en hängiven katolik och aldrig mer plågas av de demoner som hade stulit nästan 4 decennier av hennes liv. Berättelsen skulle ha förlorats i historien för alltid om det inte vore för pastor Carl Fogel som samlade in ögonvittnesskildringar från exorcismen och publicerade dem under titeln Be Gone Satan. Den 48 sidor långa broschyren som ursprungligen skrevs på tyska och sen publicerades på engelska 1935 trycktes för att uppmuntra dem med stark tro att fortsätta kämpa mot det onda. Berättelsen om Emma Schmidts exorcism, som består av fullständiga dialoger mellan fader Risinger och demonerna och ögonvittnesskildringar från vittnen, fick snabbt uppmärksamhet i de breda nyhetsmedierna, däribland Time Magazine. Med tanke på historiens extrema karaktär har det varit en omfattande debatt om giltigheten av Emma Schmidts besatthet. Ögonvittnesberättelser svär att det är på riktigt. Och fader Stigers hushållerska svär på det.
Jag var vittne till nästan hela perioden av exorcism i Erlingfallet. Och jag kan sanningsenligt säga att de fakta som nämns i Be Gone Satan är korrekta. Några av scenerna var till och med mer skrämmande än vad som beskrivs i häftet. Det finns inte det minsta tvivel i mitt sinne om att djävlarna var närvarande, och jag kommer aldrig att glömma de fruktansvärda scenerna. Vidriga, smutsiga, smutsiga, så länge jag lever.
Ändå insisterar vissa på att Schmidt inte var besatt utan ett offer för psykisk sjukdom. I början av 1900-talet var psykisk sjukdom mycket missförstådd och till och med ignorerad. Schmidt träffade många läkare under de första åren av sin besatthet och ingen kunde hitta några problem. Och en ledande specialist på den tiden förklarade att hon var normal i den fullaste bemärkelsen. Exorcismen var en av de sista som officiellt sanktionerades av den katolska kyrkan, och påvliga dokument rapporterar att exorcism av en kvinna verkligen ägde rum i Franciskanersystrarnas kloster under 3 separata sessioner som sammanlagt varade i 28 dagar. Med ett sånt hemlighetsmakeri runt omkring och med de enda redogörelser som kommer från de som påstår sig ha bevittnat händelserna med egna ögon, fortsätter många experter att peka på fallet Emma Schmidt som ett verkligt dokumenterat fall av demonisk besatthet. Fader Risinger och fader Stiger gjorde till en början stora ansträngningar för att hålla historien om Emma Schmidt så tyst som möjligt. Men i och med publiceringen av Be Gone Satan avslöjades historien för allas ögon. En person som läste berättelsen var författaren William Peter Blatty, som använde historien som en av inspirationerna till sin bok Exorcisten, som senare anpassat till vad många anser är en av de största skräckfilmerna genom tiderna. År 2016 tog den walesiska regissören och författaren Andrew Jones berättelsen om Emma Schmidt till biograferna igen med sin film The Exorcism of Anna Ekeland. Efter sin framgångsrika andra exorcism försvann Emma Schmidt och alla hennes alias ur registret. Men hennes historia och upplevelser lever vidare i film, böcker och den eviga diskussionen om det paranormala och besatthet. Du har lyssnat på avsnitt 3 av Kusligt, Rysligt och Mysigt med mig, Rask.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.